Alltså man hör verkligen allt.
Det är fett irriterande. Shit, min hjärna är helt mosig. Efter alla inspelningar.
Mm, nej, alltså jag... Och vi trodde det här var så enkelt. Vi har tappat bort oss lite.
Förlåt, vi är snart back on track.
Det här avsnittet ska vi snacka om skolan. Svungpodden generation Y, eller as always, Cam och Hora här. Och vi kommer att ha två underbara gäster med oss här idag.
Fett. Vill du börja lite om skolan? Vad är skola för dig?
Alltså, skolan är pretty much mitt liv. Det är ju allt vi gör från en väldigt tidig ålder till... Alltså 12 år i skolan bara, det är mycket av ens liv. Skolan är både mitt sociala liv och... Alltså, obligatoriskt att vara där. Eller inte för mig, jag går ju i gymnasiet nu. Ja. Eller inte för någon av oss.
Ja, precis.
Ja, så... Och det är ju på det sättet jag bygger upp min karriär i livet, helt enkelt. Bara... Hur jag vill att min framtid ska se ut.
Ja.
Jobbar jag bra nu så kommer jag säkert ha en bra framtid senare i livet. Så kommer jag in i bättre universitet. Etc. Ja. Och så får jag en bättre utbildning. Utbildning kids, stay in school. Alltså, det behöver ni senare i livet.
Ja, verkligen. Ska vi se, skola för mig är en slags plattform där jag har utrymme att utveckla mig själv. Och där jag också lär känna mig själv, tror jag. Och då snackar jag inte bara om att ja, men jag sitter på naturlektionen och får lära mig om biologi, typ. Mm. Utan jag får träffa nya människor, hamna i nya situationer. Både jobbiga situationer och roliga situationer.
Mm.
Och då kan jag utvecklas. Men sen tycker jag också att skolan är onödig på ett sätt. För jag tycker att, jag kommer prata om det lite senare, hade jag tänkt att skolan inte tar det ansvaret som
de borde ta.
Precis. Men det är lite det som jag känner. Sen känner jag också att skola är ångest för mig. Mm. Det är, jag tror att det är ångest för många.
Mm, ja, det är för mig en del också. Det är fett stressigt. Till gymnasiet så ligger man lite efter. Alltså ligger du efter med något så förstör det hela... cirkeln med att lämna in allting i tid och sen behöver du ta en prövning i en kurs. Alltså det är bara stress.
Ja.
Och det är sån presentationsångest också.
Ja, verkligen.
Och så leder du tillbaka till det ämnet hela tiden och bara, jag måste köra bra, jag måste få bra i det här, den här inlämningen, jag måste klara de här kriterierna för att få detta betyget.
Precis, och det är där jag tycker att det ligger lite fel fokus, att det har blivit så mycket fokus på just betyg, den här bokstaven som du ska få, att så här, istället för att jag verkligen försöker lära mig någonting och utbilda mig, så kanske jag bara råpluggar någonting för att få den bokstaven jag vill ha på mitt betygspapper. Men sen så kommer jag liksom, I don't remember shit.
Exakt.
Efteråt. Och det är onödigt. Så här, då kommer den här bokstaven inte säga någonting, för jag har ju inte lärt mig ett piss.
Exakt. Och sen tycker jag också, det finns väldigt... Alltså det är konstigt, typ, i skolan lär vi oss inte om våra rättigheter. Alltså jag tycker vi borde kunna våra rättigheter utan till och lära oss verkligen. Det i skolan. Och varför lär vi oss inte att hur man betalar en räkning i skolan?
Nej.
Eller hur man tar ett smart lån? Eller alltså bara allmänt vanliga saker man gör efter skoltid. Alltså när man är i den här så kallade vuxen, ung vuxen ålder.
Ja.
Som att betala räkning, hur man tar ett bra abonnemang. Eller, alltså bara vad du behöver ta själv. På ditt eget namn och hur du gör det på ett smart sätt så du inte hamnar i skulder senare i livet.
Nej, verkligen. Alltså, jag känner bara att det ligger så fel fokus på saker och ting. Jag menar, när vi har ekonomi i samhällskunskapen, vi får lära oss om typ så här, handelshinder och tullavgifter och lågkonjunktur och så här stora saker som jag kan välja att vidareutbilda mig i senare om jag är intresserad av det. Men jag vet ju, jag har ju ingen aning. Alltså jag vet verkligen inte hur man betalar en räkning. Jag vet inte ens vad en räkning är. Nu har jag, förra året så började jag jobba. Nu ska jag deklarera.
Mm.
Liksom, hur fan gör jag det? Jag har ingen aning överhuvudtaget. Och det, jag tycker att det är så jobbigt att skolan inte faktiskt förbereder oss för livet. För det är det som är meningen med skolan.
Exakt, det är exakt det jag tänker. Och som tur som har jag fått lära mig hur man betalar en räkning.
Mm.
Och hur man tar ett lån, etc. Alltså bara sånt min mamma har lärt mig i tidig ålder för att jag ska kunna flyttar ut.
Ja, precis.
Eller när jag går och tar, eller när jag vill gå och ta ett lån, eller när jag vill gå och ta en, hämta ut en ny telefon. Och hur jag tar en bra, ett bra deal helt enkelt.
Ja, verkligen.
Och det har jag tur över. För att min mamma har lärt mig som tidigare ålder. Fastän jag trodde att det var, jag tyckte att det var fett jobbigt. Och bara fett keft och slösa in med tid helt enkelt. Jag bara, mamma, kan du sluta? Det är ändå bara du som kommer betala dem ändå. Det är inte jag som kommer göra det. Men nu betalar jag dem hemma. Fast det är med morsans dos och sätt. Fattar du vad jag menar? Hon har lärt mig. Hon bara, hon sitter sig bredvid mig och typ, ja men gör det. Hur gör man? Visa mig. Och lärt mig. Och det är jag fett tacksam över att min mamma har lärt mig det.
Mm.
Men jag känner också att skolan borde ha en ansvaret över det också.
Mm.
Typ, vi ska ju lära oss allting i skolan. Fast vi lär oss fett onödiga saker ändå som vi glömmer efter 2 dagar.
Mm.
För vi har pluggar in något nytt vi måste memorisera. Och sen glömma om en vecka.
Ja, det handlar ju bara om det nu för tiden, att man ska memorera så mycket som möjligt.
Till provet och sen skiter jag om du kommer ihåg det eller ej.
Och sen så tycker jag att det är konstigt att lärarna blir förvånade att fuskstatistiken höjs.
Exakt.
När det har blivit så stort fokus på vilket betyg du får.
Mm, och då gör du allt för att få det.
Då gör allt för att få det. Då liksom.
Det är ju din framtid. Alltså din framtid består av en bokstav.
Ja, precis. Och sen när du kommer ut i verkliga livet, då kan du inte någonting.
Exakt. Och du har en bokstav med dig.
Ja.
Även om den är hög eller låg.
Ja, som egentligen inte kommer ge dig någonting typ.
Men ändå väldigt mycket. Så alltså det är väldigt dubbelmoral i
sin hela gud, ämnet.
Ja. Men ja, det är det vad vi kommer snacka om.
Ja, precis. Jag kan ju, en kan ju faktiskt engagera sig genom skolan.
Mm.
Och det är faktiskt tack vare skolan ish som jag blev engagerad i mitt ungdomsråd. För att vi har fältassistenter som jobbar inom Bromma stadsdel.
Mm.
Och de kom till vår skola för att vår skola lät dem. Och hade en liten miniföreläsning och snackade om dem. Och sen så efteråt sa min lärare att de håller också i ett ungdomsråd. Så om det är någon som vill gå med så hit me up typ. Och jag bara, men det låter väl fett nice. Och så där började min resa. Så skolan är ju också en enormt bra plattform att hitta sätt att engagera sig på.
Mm.
Tycker jag.
Det är verkligen. Det var så jag blev värvad typ till en politisk ungdomsforum eller vad man ska kalla det.
Mm.
Jag kom in, det var typ att de kom till våra skolor och de bara kom, vi bjuder på fika och vem tackar ni till fika? Ingen.
Inte jag i alla fall.
Inte jag heller. Så jag sagt dit och sen var jag fast och sen hoppade jag ut. Skolan har sånt stort och enormt ansvar över vårt liv. Och de kan göra det, alltså de kan sätta in hur vi ska lära er om era rättigheter och ni kan kunna era rättigheter utan till så ni inte blir diskriminerade eller något sånt senare i livet. Så du vet vad du får göra.
Ja.
Till exempel vi ser du ute sent och polisen går förbi och de vill arrestera dig utan någon anledning och så vidare. Alltså bara att du kan dina rättigheter och att du inte, så du vet vad du ska göra i den situationen. Om det skulle hända någon gång. Fattar du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Det har hänt mig och då kunde jag inte mina vad heter det, rättigheter.
Nej.
Och nu när jag väl kan dem så vet jag hur jag kommer ta mig till. Och då kommer jag inte låta dem göra allt de vill. För även om det är fel eller rätt. Alltså, även om det är fel. För jag kan mina rättigheter. Alltså det går så bra för att veta det. Speciellt när man är ung.
Mm.
Och då har man det för livet.
Yes. Jag tänkte prata lite om press i skolan.
Mm.
Som jag nämnde tidigare att skolan är väldigt ångestladdad för många. Och det, jag tror att skolan har i alla fall varit en stor faktor i att jag har så mycket ångest. För att okej, det är inte bara att så här, prestationsångest och att du måste vara liksom bäst i alla ämnen. Men det är också socialt, det sociala livet som vi har i skolan, det är ju i princip allt vi har att utgå ifrån. Jag menar, är du utstött i skolan, då är det för jävligt, för du måste gå dit varje dag, inte på gymnasiet dock, men om vi snackar grundskola, du måste gå dit varje dag, du måste liksom stå ut med det här, också ifall du liksom blir utsatt för trakasserier eller så, det är ju svinjobbigt. Och att då liksom orka ta sig upp ur sängen och gå till ett ställe som en verkligen hatar av hela sitt hjärta Ja, det är tufft.
Mm, det är fett tufft. Och jag tänker också, personer som går i gymnasiet behöver det också för att CSN-pressen kommer in där. Precis. Också. För om du inte, alltså missar jag en av mina mattelektioner som är 3 timmar långa så har mitt CSN dratt.
CSN är då studiebidrag.
Exakt, studiebidrag. Och det är bara en lektion, alltså kan göra, missar jag bara en lektion som mitt studiemedel borta.
Ja.
Och det hjälper mig också fett mycket. Får jag inte mitt studiemedel så får jag inte pengar.
Nej.
Och min mamma kommer inte ge mig pengar om hon tror att jag ska skolka från skolan såklart.
Mm.
Fattar du vad jag menar? Varför ska jag få privilegium om jag inte sköter det jag ska göra? Fattar du vad jag menar?
Mm. Och det är svårt också för vissa som... För vissa är ju studiebidraget det enda de har.
Exakt. Och sen att man ska komma till en skola där man mår dåligt.
Mm.
Och vissa får inte ens hjälp.
Nej, där har vi också, om vi ska snacka om skolans ansvar, att typ såhär, lärare vågar inte.
Eller ser och inte gör något ändå.
Ja, precis. Såhär, okej, vi ser den här eleven som sitter i hörnet varenda lektion och som ser väldigt deppig ut och liksom så, men vi frågar inte eller vi gör ingenting. Vi tänker att det här löser sig av sig självt, för det gör det inte.
För att ungdomar också har så lätt, eller... ungdomar, tonårsålder, man har så lätt att sätta ut andra bara för att höja upp sin egen status.
Ja. Typ.
Ja, men vi mobbar på den här personen bara för att vi verkar tuffa, för att vi vågar saker.
Mm.
Då blir det typ, aha, vi skämtar om den personen, så blir det skämt och alla bara, ah, vilken kung du är, etc.
Mm.
Och bara, ah, du är så fet, ah, hur vågar du? Typ, alltså, jag skulle inte kunna göra det. Och så blir din värsta status starkare, om man ska säga så. Så blir du mer populär bara för att du trycker ner på en annan person som inte vågar trycka tillbaka.
Mm.
Och skolan också, man ser lärare speciellt. Om jag kan se och går i skolan så ser jag vilka som är utstötta, som inte hänger med andra för man vet att de blir dåliga behandlade, så borde lärarna se det som är med oss från måndag till fredag 8-4.
Mm. Ja, verkligen. Sen tänker jag också lite det här med status, att det har blivit så mycket fokus på status, alltså så här, jag måste vara populär och jag måste ha många vänner och göra. Alltså det var någonting som i alla fall för mig var en sån stor del av mitt liv ett tag, typ i början av högstadiet, att jag ville verkligen vara, alltså jag ville vara bäst på alla sätt. Jag ville att alla skulle vilja umgås med mig and shit. Men det är ju bara slöseri med tid.
Mm.
För det leder bara till att vi skuldbelägger andra. Och vi inte stöttar och peppar varandra så som vi borde. Och jag menar, i nian så insåg jag att så här, nej, det här är slöseri med min tid och energi. Och jag borde inte hålla på så här. Jag borde bara, de som vill vara mina vänner, de får vara mina vänner. Och då fick jag liksom ha mina typ 2 vänner. Men det gjorde inte mig så mycket, för de var ju fantastiska mot mig.
Mm.
Så vi måste också, typ så här, unga, vi måste bara stötta varandra.
Mm.
För vi alla går igenom en jävligt jobbig tid nu.
Mm.
Vi har all den här pressen med betygen. Vi har åldersmaktsordningen emot oss. Vi vill engagera oss. Och det går typ inte. Eller det går, men vi har liksom så många odds emot oss.
Mm. Verkligen. Och speciellt jag hade ju svårt i skolan.
Mm.
För jag har koncentrationsproblem. Typ, alltså jag kan... Alltså om jag pluggar matte. Speciellt jag har haft jättesvårt med matte alla år.
Mm.
Och då har jag fått verkligen struggla för att komma igenom och få godkänt i den kursen. Verkligen. Och det har varit sån press för mig. För jag får ångest över att nu är jag fett sjuk. Nu missar jag mattelektionen. Jag kommer ligga så efter. Jag ligger redan efter med ett prov. Jag kommer inte klara det.
Mm.
Och redan nu fortfarande så har jag strugglat med min matte för att klara den innan jag tar studenten.
Mm.
Och det måste... Alltså jag kommer inte ta studenten utan ett mattebetyg.
Nej.
Och det är fett svårt för att min lärare slutade mitt i terminen. Och sen bara försvann jättemånga prov och så vidare. För att jag menar, bara lärarna tog inte sitt ansvar så som de borde. Och... Jag tog inte heller, jag skyller inte, lägger inte all skulden på lärarna. Jag tog inte heller ansvaret som jag själv borde, för det är mitt betyg och det är jag, för jag går i gymnasiet. Det är inte lärarna som ska jaga mig, det är jag som ska jaga lärarna.
Ja.
Men ändå, jag fick inte in det i mitt huvud när de lärde ut mig på det sättet de gjorde. Jag fick bara inte in det i mitt huvud.
Mm.
Och där kände jag att jag inte fick de hjälpen och medlen jag behövde.
Mm.
verkligen för att klara min mattekurs. Eller klara dem. Som tur har jag klarat den. Och jag är på den andra nu. Och hoppas på att jag kommer klara den.
Ja, men om vi bara tar några avslutande ord innan vi kör igång med första gästen. Skolan. Enormt sjuk press. Väldigt ångestladdat. Mycket socialt. Och skolan behöver ta sitt ansvar.
Och ett kefft betygssystem.
Ja, verkligen. Ja, men gud, kan vi inte bara snacka lite om att jag kan ha alla A-kriterier. Om jag har ett E-kriterie så faller jag ner på D.
Exakt. Vad skolledningen, how did you even think
that? Ja, alltså snälla, förlåt, men vad i helvete? På riktigt, jag skämtar inte ens. Jag tycker att det är så
absurt.
Ja, det är helt sjukt. Och sen så undrar ni varför vi unga är så himla deppiga hela tiden. Ja, vad tror ni? På riktigt. Nej, den här pressen, det är helt sjukt.
Det är på en helt, it's on another level.
Ja, det är på en helt
ta annan. Åter, gör om, gör rätt.
Gör om, gör rätt.
Exakt, så då tar vi väl in den första gästen, tänker jag.
Ja, det tycker jag också.
Vi kommer ha vår första gäst här, som heter Evelina.
Som ska berätta lite om sin skolgång.
Exakt, och vad för svårigheter hon hade.
Så, då sitter vi här med vår första gäst, Evelina. Kan du köra en liten presentation av dig själv? Vem är du?
Yes, jag heter Evelina Sundfeldt, är 18 år och kommer ifrån något som heter Forshaga som ligger i Värmland. Jag driver ett UF-företag som heter Exom i dyslexi UF, där jag har gjort en plattform som har olika tjänster om dyslexi och så vidare.
Men nu har du ju gått i skolan så länge. Hur tycker du att din skolgång har varit?
Själva skolgången har varit väldigt upp och ner. När jag gick i högstadiet så var det en väldigt jobbig period. Då jag som dyslektiker inte fick den möjligheten, utrymmet till att få den hjälpen jag skulle ha. Så många dagar har varit en balansgång på att klara av dagen. Och skolan har liksom handlat om att du ska gå dit, du ska må bra, du ska göra dina timmar. Men det har inte varit riktigt så. Jag har inte varit där. Jag blev väldigt sjuk. Alltså det, genom att skolan inte tog hand om mig som jag skulle, så framkallade det en huvudvärk som jag fick när jag gick åttan, vintern i åttan. Som jag gick, jag fick glasögon och jag fick allt, du vet, de gjorde allt för att jag skulle se vad det var, och jag hade huvudvärk varje dag. När jag hade haft huvudvärk i ett år konstant varje dag, så insåg de att det kommer ifrån skolan. Det är en spänning som sitter i kroppen som framkallar min huvudvärk. Och det här har inte bara lett till att, alltså så här, jag har huvudvärk varje dag, utan det har lett till att jag bråkar med mamma varje dag, till att jag ska gå till skolan. Det straffar för att jag inte orkar umgås med kompisar. Så att alltså har man ont varje dag och en långvarig smärta, då tar man ut över vänner. Även fast man inte vill det. Så att under den här tiden så blev det onödiga fighter med vänner. Extremt onödiga fighter med mina föräldrar. Och framförallt mamma som var hemma varje dag på morgonen när vi bråkade och jag inte ville gå till skolan. Jag ville inte gå till skolan för jag hade sån huvudvärk och visste att jag kommer behöva plåga igenom den här dagen också. Och det fanns liksom, det var ingen panodil som hjälpte där liksom, att det bara var det. Och jag visste att imorgon vaknar med huvudvärk också, vad spelar det för roll liksom. Och av att vara borta en del från skolan, och vissa dagar gick jag bara halvdagar, och även det gjorde ju så att först och främst får jag kämpa med dyslexin, för den är jobbig i skolan, men sen var jag ju tvungen att ta ikapp allt som jag missade för att jag var hemma. Så det blev ett extra stressmoment för att man inte klarar av det. Men när jag hade haft huvudvärk i ett år, då hamnade jag på ett jättebra ställe som heter Smärtkliniken. Dit hamnar man om man har haft så långvarig smärta. Där tog de jättebra hand om mig och jag fick komma dit och berätta vem jag var. Man fick träffa lite psykologer, sjukgymnast, och det var en hel del läkarbesök. Men där kom de fram till att det var från skolan, och de skrev ett intyg. Alltså ett sjukintyg på att jag mår inte bra, utan det här har ni framkallat liksom, att det här kommer från skolan. Och idag vet jag, jag kan säga det liksom, att det är skolan som har gjort mig sjuk, så är det.
Ja.
Och då tog vi med intyget till skolan. Jag fick gå via kuratorn på skolan för att få ihop ett möte med alla som behövde vara där. Vi hade med min diagnosutredning då, och det sjukintyget. Och det var så gulligt med alla lärare, och det skulle bli så bra, och de skulle ta hand om mig så. Men det var det 2 veckor.
Ja.
Och då här gick jag i nian. Det var ungefär början på året i nian. Eller början på vårterminen.
Ja,
vårterminen. Och 2 veckor var det. De bara, men du har ju tid hos en specialpedagog på skolan. Ja, jag har tid och har haft hela högstadiet tid hos specialpedagogen. Men det spelar ingen roll om jag har en tid när hon aldrig är där när jag går dit.
Mm.
För det var så att jag hade tid hos specialpedagogen. Men när jag väl skulle dit så behövde de vikarie på lågstadiet. Eller alltså så här, det var någon lärare som var borta, eller hon var på någon utbildning. Eller...
Ja.
Så det var inte många gånger i månaden som hon var där när jag skulle gå dit.
Mm.
Och då fick jag ju fortfarande inte hjälpen jag behövde. Och någonstans där i nian så sökte man ju till gymnasium.
Mm.
Och jag visste ju var jag ville gå. Och jag sökte ju fortfarande, men min lista var ju evigt lång. Liksom, för jag var ju tvungen att söka... Först skulle jag söka gymnasiet jag ville gå, och sen skulle jag söka PRIV på det stället. Och det betyder att man går samma linje, bara att man läser upp de ämnena man inte klarat.
Mm.
Och då hade jag ju engelskan som ett grundämne som inte jag klarar. Och då var man tvungen att söka PRIV, och man fick söka en sån här läsa upp betyget år. Och jag, alltså min lista till att söka gymnasiet var svinlång.
Mm.
Mm, och sen när man fick svaren där någon gång i var det februari, mars eller någonting där,
mm,
på vilket preliminärt gymnasium man kom in på, så stod det, alla var svinglada, jag kom in på det här och jag kom in på det här, och så mitt stod att jag inte var intagen någonstans.
Mm.
Eftersom inte jag var behör i, ja, men till skolan, alltså, jag hade ingen engelska och det är ett grundämne, så jag kunde inte få godkänt.
Kan du ge lite konkreta exempel? Typ, vad är det som har hjälpt dig, tycker du?
Alltså det som har hjälpt mig är att på den gymnasieskolan jag går på nu, för idag läser jag sporthandel på Forshagaakademin heter det.
Mm.
Och där jobbar vi extremt mycket med att lärarna håller nästan föredrag, och så får man jobba ut efter det. Mm. Och mycket praktiskt, du får vara ute och göra praktiska grejer. Och det funkar med perfekt. Och nu har jag ju sett, när jag började gymnasiet, så har man ju sett tydliga tecken på att jag hittade ett sätt som funkar att jobba för mig. För nu har jag gått från att knappt få godkänt ämnen till att jag har slutbetyg i A, liksom.
Mm.
Som jag aldrig har sett skillnad. Alltså jag har aldrig sett det på... Jag tänkte inte ens söka gymnasiet för att jag mådde så dåligt. Jag var så, alltså så här, både fysiskt och psykiskt dåligt där, och...
Mm.
Men till slut så har jag bara sett, och det var någonstans när jag började gymnasiet som jag klev över det stora trappsteget som jag verkligen hade kämpat mig upp för. Och då började det glida på, om man säger så. Liksom. Och nu har jag, visst, jag riskerar, jag tar studenten till sommaren och riskerar att inte få en godkänd gymnasiebehörighet för att jag klarar verkligen inte av engelskan.
Mm.
För när jag gick högstadiet så hade jag jättesvårt för engelskan. Jag hade inte ett godkänt betyg på hela högstadiet. Eller hela högstadietiden. Men när vi skulle göra nationella provet i nian så fick jag hjälp att fuska av läraren. Så att jag fick se på nationella i engelska. Vilket är ganska konstigt när man inte har haft godkänt på hela terminen. Jag var ju svinglad, jag fattade inte vad det betyder. Jag fattade bara att jag kom in på ett gymnasium och att jag har ett betyg.
Mm.
Det var det enda jag såg det. Men idag ser jag ju, när jag kom där i ettan och skulle börja i min klass, alltså ensam tjej i klassen, ingen kände jag, det var några som var kompisar. Jag var utomlands också första veckan, så alla hade hunnit bli lite tajta, och så kom jag där in själv.
Mm.
Och så kom jag in på engelsklektionen, och jag hade ju liksom, eftersom inte jag egentligen har godkänt engelska i högstad, så hade jag ju ingen grund att stå på, så jag stod och balanserade på någon, en lina som liksom, det var ett svart hål under liksom. Det var inget, jag hade ingen grund att stå på alls. Vilket gjorde på lektionerna, ville jag gråta, jag ville helst bara krypa ner under bordet och liksom sitta där tills lektionen var slut och inte säga ett ord, för att jag kände mig inte bekväm vid den situationen, och det här leder ju i sin tur till att man mår dåligt psykiskt för att jag har problem med min dyslexi i skolan. Det blir kämpigt. Alltså, så det man ska, alltså, som jag har hjälpt mig är extremt mycket det här med att hitta ett sätt att jobba, hitta, fast när jag är en text så har jag lärt mig idag att jag måste sätta mig och göra en
plan.
Sådana memory cards.
Nej, typ. Den här mån...
Tankekarta.
Ja, tankekarta.
Det som jag har lärt mig idag är att göra när jag fastnar i texter och så är att man gör en tankekarta. Och det funkar... Det funkar så att då gör jag en tankekarta som mån, en månbild typ. Mm. Där skriver vad det handlar om i mitten och så gör jag olika mån på vad som ska vara med i texten. Där jag sedan sammanför i texten och stryker och skriver siffror i vilken ordning det ska komma. Och detta jag framkallar även att så att de grejerna som ska vara med kommer med en gång, kanske inte 10 gånger som de kan göra en annan text när jag bara skriver en flytande text.
Jag är lite nyfiken på ditt US-företag. Berätta mer om Exomi dyslexi.
Yes. Det driver jag för andra året i rad. Jag har byggt upp en plattform som finns under exomidyslexi.com.se där jag har olika tjänster om dyslexi som både finns och inte finns från innan. Jag har samlat dem på en plattform för jag tyckte att det var väldigt blandat. Det var väldigt svårt att hitta. Så idag kan du hitta information om dyslexi. Du kan läsa om andra dyslektiker, hur deras resa var. Man kan hitta material som är bra för en dyslektiker och som kan funka och underlätta i vardagen. Där jag har ett samarbete med dyslexibutiken som har ett väldigt stort utbud på det. Och framförallt så kan man boka föreläsningar om dyslexi där jag åker runt till skolor och organisationer och föreläser för alltså elever, organisationer, alltså lärare och talar om så här har min situation varit. Det här har jag upplevt. Då kan man se hur vissa berörs och vissa tycker att det här är fel, det här är rätt, jag håller med, jag håller inte med, det här har hjälpt mig. Och det som är extremt viktigt att förstå, jag är dyslektiker, ja, många andra är dyslektiker. Det är liksom mer än en kvarts miljon i, nej mer än en halv miljon, vad säger jag? Som har dyslexi i samhället. Och då är det så här att du och jag har olika favoritfärger. Och jag och en annans persons dyslexi ser väldigt olika ut. Jag har en tvillingssyster som också har dyslexi. Och vi har inte ens samma dyslexi. Vi funkar inte på samma sätt. Hon har lättare för vissa grejer, jag har lättare för andra grejer. Och lika så har vi svårare för olika grejer. Och det, just den delen har lärare väldigt svårt att förstå. Men du har dyslexi, du ska jobba på det här sättet. Eller så här står det i läroplanen, så här ska vi jobba. Men så funkar det inte. Man måste hitta en individuell plan för olika dyslektiker och olika personer överlag. För det är så man funkar. Det är också en sak som jag tycker är viktigt. Men mitt mål med Exomi dyslexi är ju att jag vill lyfta den här frågan i samhället. För jag brinner ju verkligen för frågan om dyslexi. För när jag själv vet hur dåligt jag har mått, då vet jag att jag inte är den enda som har mått så dåligt på grund av att jag har dyslexi. Så jag vill, genom att öka kunskapen i samhället, så anser jag att man kan få ett öppnare samhälle med diagnosen och man ska kunna öka förståelsen. Och det är många som inte ens vet vad dyslexi är. Det är en läs- och skrivsvårighet, ja, men det betyder inte att jag är dum i huvudet. Och det är jättemånga som tror det. Bara för jag har dyslexi så ska jag kunna mindre. Och grejen är, inte ens dyslektiker förstår det här vissa gånger. För jag har vissa som har sagt ganska nära, varför ska du ha dator? För jag har sagt i skolan att jag vill ha en dator för att jag behöver det för att klara av vissa grejer i skolan. Men vadå, jag är också dyslektiker, jag behöver också det. Du har ju högst betyg i klassen, så varför ska du ha det? Ja, men nu har jag sagt att jag behöver det här. Och det här är ganska skrämmande om jag får säga det så, för att det är väldigt många som alltså få kämpa extremt mycket. Och jag är extremt tacksam över mina föräldrar som har kämpat så för min dyslexi.
Mm.
De har bråkat med skolorna extremt mycket för att jag ska få mina rättigheter som dyslektiker.
Mm.
Det är också ganska sjukt att man ska behöva bråka för en rättighet. Idag har jag förstått det själv. Och jag har lärt mig vilka rättigheter jag har.
Mm.
Och det är för att jag har sett att man måste bråka för det. Så får inte jag som det står i läroplanen så lägger jag inte ner.
Mm.
Jag liksom, får inte jag ha muntligt på vissa grejer så går jag. Jag går från klassrummet. Alltså så här, jag kan gå till rektorn och säga att det här, så här är inte rätt. Mm. Jag vet en gång på nationella då skulle vi göra matte. Och jag är inte svårt för matte. Men det blir svårt för matte när det är lästal.
Mm.
Jag kanske behöver ha dem uppläst och jag kanske behöver ha lite förklaring. Och när hon bara, ja fast säger läraren så här att jag ska sitta i ett litet rum liksom. Jag behöver sitta med ett mindre rum där man kan få lite uppläsning och så. Han bara, fast du ska sitta i klassrummet. Jag bara, nej det ska jag inte. Jag har rätt till att sitta i ett litet rum. Ja fast Evelina, jag ser att det är folk som har större behov av att sitta i ett litet rum än vad du behöver.
Mm.
Okej, okay. Och det anser du att jag inte ska då eller? Nej, du ska sitta i klassrummet. Det tog mig 5 minuter och hamna i ett litet rum när jag gick upp till rektorn. 5 minuter. Kunde inte den läraren ha gett 5 minuter för jag ska få mina rättigheter?
Mm.
Att få sitta i ett litet rum. Jag har rätt till muntligt.
Ja. Så viktigt. Men jag tänker bara lite, hur ska en göra om problematik som din uppstår i skolan?
Alltså, det är att inte ge upp. Alltså fortsätta kämpa, som jag sa tidigare. Alltså ett liv består av trappsteg.
Mm.
Trappsteg som är olika långa och alltså många delar i skolan är extremt långa trappsteg. Det är tungt, i mitt fall var det engelskan som var extremt tung. Och det är ju bara att fortsätta att under den här tiden se att du når mindre trappsteg under tiden. Och fortsätta kämpa och verkligen se till och ställa krav på skolan att det här är mina rättigheter, det här ska jag ha. Och de kan inte säga något annat för det står så i skollagen att du ska ha vissa rättigheter. Och lärarna har inte koll. Och det som är också viktigt, som också står att varenda vikarie, varenda lärare som går in i klassrum, det spelar ingen roll om det är en vikarie för en dag, så ska han egentligen läsa din utredning. Mm. Varenda person som har någonting med dig och din undervisning att göra, eller din, ja, vad man nu säger, de ska läsa din utredning. De ska veta att du har dyslexi. Och sen ofta säger de så här, en dyslexi går att få i väldigt tidig ålder. Alltså redan i mellanstadiet, lågstadiet.
Mm.
Det är väldigt ofta som inte skolan vill skicka iväg. Eller man inte vill, att man inte vill alltså, ge en utredning så tidigt. Och det är mest bara ställ krav. Det är hemskt att säga det, men man behöver ställa krav. I dagens samhälle, även fast det är 2017, så behöver man ställa krav för att få de rättigheterna man ska ha. Och jag har varit på skolor där de säger att nej men vi behöver inte göra diagnoser på våra elever för att här får vi rättighet, eller här ger vi samma möjlighet till allihopa.
Mm.
Ja, fast om ni säger nej en dag så har inte de någonting att balansera på. De har ingenting att säga att jag här är mina rättigheter till att jag ska ha det här.
Mm.
Just därför, även fast skolan säger att nej men du behöver inte göra en utredning. Gör en riktig utredning så du har en riktig papper på att du har dyslexi, ett intyg liksom. För då kan du kräva det så mycket lättare sen när du ska ta körkort så har du rätt till längre tid. Du har rätt till muntligt. Och så vidare. Det finns mycket sådana exempel som behöver ha. Och det är inte alltid du får dem. Alltså du har inte de rättigheterna till om du inte har det på papper. Mm. Visst, du har fortfarande dyslexi men du har det inte på papper. Och tyvärr får du inte där du ska ha för hjälp då.
Mm. Mm. Mm, vi har en stående fråga som vi har alltid till alla våra gäster. Och har du några uppmaningar till unga? Något viktigt att belysa till unga i din sits?
Ja, jag skulle säga att fortsätt kämpa och stå på dig för dina rättigheter du har som dyslektiker och ge inte upp för du har alla möjligheter i livet att lyckas. Din dyslexi ska inte trycka ner dig. Du är inte dum i huvudet utan du är liksom, du har en diagnos.
Mm.
Och jag menar, vissa behöver glasögon. Och du kanske behöver muntligt på prov eller du kanske behöver uppläsning.
Mm.
Ja. Och det är samma sak. Och sen de runt om. Alltså, ser du att han har skrivit fel på Facebook? Men skicka med iväg ett PM och bara, du, det blev lite fel här. Det ska bara stavas med 2T. Eller det ska bara stavas med 1T. Eller, alltså, skicka iväg och hjälpt till och liksom stötta och bara, men vet att en i klassen har dyslexi och har svårt med att läsa. Mm. Kanske bara har nytt grupparbete. Men du, jag läser idag. Det är okej.
Mm.
Och alltså du ska inte tvinga och du ska inte, bara för jag inte kan skriva en text och jag får hjälp med att skriva orden, så är det fortfarande min text.
Mm.
Och det har väldigt många svårt att förstå runt om, och du säger att det är fusk. Ja. Det är inte fusk. Det är mitt sätt att kunna skriva mina ord.
Mm. Tack så mycket för att du ville komma hit idag.
Tack själv.
Snart så kommer nästa gäst, Hanna Sahlqvist. Så fortsätt lyssna. Ja, då sitter jag här med vår andra gäst i skolavsnittet. Hanna Sahlqvist, välkommen.
Tack.
Ja, vi spelar in det här, vår intervju, en annan dag än resten av avsnittet. Så Sahur är inte här just nu, så det blir bara mig du får.
Mm, nej, men det är lugnt.
Så vem är du? Presentera dig själv.
Okej, jag heter Hanna. Jag är 16 år och går första ring i gymnasiet. Jag pysslar mycket med sociala medier.
Mm.
Och fotar en del. Det är kul.
Mm. Du har en blogg.
Ja, det inkluderas i mina sociala medier. Då. Min blogg går lite upp och ner.
Mm.
Hur jag bloggar så. Men just nu har jag börjat komma igång igen. Så det känns kul.
Mm.
Ska försöka göra något av det igen.
Nice. Du kan få säga ditt bloggnamn också.
Ja, ah, Hanna Wick.
Nice. Hur har din dag varit?
Min dag har varit jätteskön. Jag vaknade precis upp i bra tid. Jag kunde äta frukost i lugn och ro, även om jag åt det här med er också. Så kunde jag chilla, göra en morgon långsamt. Det är jätteskönt.
Gud vad skönt.
Suttit på en buss 40 minuter.
Men det är mysigt ändå.
Det är mysigt, jag gillar att åka buss.
Ja. Hur planerar du dina skolveckor?
Alltså jag har alltid min kalender som jag planerar varenda liten detalj. Jag lägger upp vilka skoluppgifter, när jag ska plugga och allt utöver skolan. För jag kan inte ha det oorganiserat.
Nej.
Jag måste ha det väldigt, väldigt organiserat för att det ska fungera.
Mm.
För att annars slutar med att jag gör absolut ingenting. Och då sitter jag där kvällen innan och skriver min uppsats och den blir jättedålig.
Mm. Har du några typ så här organiseringstips?
Alltid ha en kalender och överstrykningspennor.
Mm.
Och så typ stryka över skolgrejer med rosa, typ träningar med gult eller vad man vill. Liksom.
Mm.
Så man har koll.
Gud, det låter väldigt strukturerat och bra.
Det är det.
Vem är du i klassen?
I klassen så är jag nog den som inte på lektionerna pratar så jättemycket.
Mm.
Eller är mest aktiv med läraren. Typ om läraren frågar någonting så är inte jag den som svarar.
Ja.
Men jag är gärna den som sitter och pratar väldigt mycket. Inte stör. Men väldigt social i klassen.
Mm.
Jag gillar att prata med alla.
Den sociala kameleonten.
Ja, men typ. Så skulle man kunna säga det. Men jag gillar att prata med alla.
Typ. Men skiljer det sig någonting från grundskolan?
Ja.
Vem där i klassen?
Totalt. I grundskolan var jag motsatsen.
Mm-hmm.
För då gillade inte jag min klass.
Nej.
Överhuvudtaget. För då var det bara folk som snackade jättemycket skit.
Ja.
Det var otrevliga människor liksom i min klass. Mm. Förutom de tjejerna jag hängde med. Och de tjejerna jag hängde med kunde jag ju vara liksom, samma person. Men utöver det är inte riktigt i klassen.
Alltså det känns som att det är ganska vanligt. Det var exakt samma sak för mig. Jag verkligen hatade min klass i grundskolan.
Mm.
Och jag liksom kunde inte komma överens med någon typ. Så jag bara hade mitt lilla squad.
Ja, och sen vågar man inte ta plats i liksom resten.
Exakt, men sen nu när jag kom till gymnasiet så kände jag att jag äntligen kunde vara mig själv.
Mm.
Jag kunde vara med människor som var intresserade av samma sak. Så det känns fett nice.
Det är lite det härliga med att börja gymnasiet.
Ja, verkligen.
Börja om på nytt liksom.
Ja, det låter fett typ så här klisché när man säger det. Bara, nu ska jag ha en ny start. Lite så här new year, new me. Men det var verkligen så.
Ja, eller hur?
Så det känns fett.
Jättefett.
Jag undrar lite om vad du tycker om betygssystemet.
Jag tycker det är okej. Jag tycker att folk kanske överhypar det lite.
Mm.
Att det är för dåligt.
Mm.
Men det är inte riktigt jätteroligt att typ få A på 4 grejer och sen på en grej får man ett E och sen så ska det sänkas såhär, så man inte kan få sitt A. Det suger.
Mm.
Men jag tycker det är rätt okej.
Mm.
Det är inget som jag riktigt tänker på jättemycket faktiskt.
Nej, för vi pratade om det tidigare i avsnittet att vi känner att det är för stort fokus på själva bokstaven.
Ja, det är
och
sant.
Vad det är för någonting. Och det skapar en väldigt stor press på oss. Att så här, vi egentligen skiter i vad vi lär oss, bara vi får ett bra betyg.
Det där är så sant.
Så det är ju dåligt, men samtidigt så här, vad ska vi ha för betyg då? Eller?
Nej, men precis. Alltså, det finns inte så jättemycket bättre alternativ.
Alltså det hade ju varit typ så här MVG och VG och sådär.
Ja, men det är också ändå så här att man sätter en press på bokstäverna.
Ja, det är fortfarande en press, men då är det liksom... Vad ska jag säga? Jag kan inte riktigt formulera mig. Men nu är det ju sånt stort spann. Alltså vi har från A till F. Mm. Det finns så många bokstäver att välja mellan. Och då tror jag att det kanske är lättare för att liksom sätta en nivå på en elev.
Mm.
Så det kanske underlättar för lärarna. Men jag tror samtidigt att det blir svårare för eleverna. För jag vet att typ så här, nu kommer jag inte ihåg exakt, men ett VG motsvarar det ett C.
Ja, det gör det.
Ja. För att jag vet att så här, jag blir inte så nöjd när jag får ett C.
Fin.
Men hade vi haft andra betygssystem att jag hade fått VG, då hade jag varit nöjd.
Mm. Ja, det är sant. Så det känns lite bättre med VG än C.
Ja.
Eller det låter bättre.
Ja, jag vet inte riktigt varför. Det är lite konstigt. Men så overall så har du inte så mycket problem.
Nej.
Nej.
Alltså jag tycker att det blir egentligen mer rättvist. För att annars får man ju VG typ om man egentligen ska få ett B. Alltså,
ja.
Ja.
Sant. Du går ju första året på gymnasiet. Tyckte du att det var svårt att välja?
Ja, det tyckte jag. Mm. Det var jättesvårt. Alltså i typ slutet av åttan. Då ville jag gå media.
Ja.
Jag ville fota typ. Och sen så under nian så ändrade jag mig totalt.
Mm.
Jag bara, jag ska gå ekonomi liksom. Och sen så slutade det med att jag valde en skola som jag inte egentligen ville gå på.
Mm.
Och sen sista omvalsperioden, alltså dagen innan det stängde, så bytte jag till den skolan jag har nu.
Mm.
Det var verkligen så här, sista minuten, åh gud, de har ett öppet hus liksom.
Ja.
Springer dit, träffar jättehärliga människor, älskar miljön. Alltså det var verkligen som att komma hem
typ. Mm. Så du är nöjd med ditt gymnasieval?
Jag är jättenöjd.
Mm. Har du några tips till unga där ute som ska välja nu till hösten?
Mm, gå på väldigt många öppet hus.
Många öppet
hus? Ja, alltså för då får ni liksom kolla på lokalerna. Alltså känna er hemma. Om ni hittar något ställe som ni verkligen så här, kan gå in i och bara, ja, här kan jag gå i 3 år. Då är det liksom, då är det rätt skola.
Mm. Jag skulle säga också att våga fråga när du väl är där.
Mm.
För att jag vet, nu för några månader sedan så stod jag på öppet hus på min skola och tog emot massor med 01-or. Och då var det så här att många vågar inte fråga. De bara går runt och kollar och typ så här, okej, jag vågar inte riktigt fråga. Så fråga de som står där.
Ja, det är jätteviktigt.
Och helst eleverna, för de har det ärligaste att säga. Även precis. Om det kan vara lite så här, vår skola är bäst, måste vi söka hit. Så menar jag kunde i alla fall säga så negativa saker om min skola också.
Mm.
Nice. Sen så har vi en stående fråga till alla våra gäster som du ska få svara på nu. Och det är om du har någon uppmaning till unga. Om du har någonting viktigt att säga. Det kan vara om skolan eller vad som helst egentligen.
Jag tror att det skulle vara att inte bryr sig om vad andra tycker.
Mm.
För att jag har varit i den situationen så länge att jag bryr mig för mycket om vad andra tycker. Och sen när jag väl börjar skita i det totalt. Alltså man mår så mycket bättre om man är sig själv. Och struntar i vad andra tycker. För det spelar egentligen ingen roll. Alltså det spelar ingen roll vad andra tycker om du är. Det spelar ingen roll om vad folk tycker om din klädstil. Eller vad folk tycker om att du spelar fotboll. Eller, alltså sådana grejer. Folk behöver inte bry sig. Och om de bryr sig behöver inte du bry dig om att de bryr dig. Alltså så här,
nej.
Det är helt onödig energi.
Ja, det tar väldigt mycket energi och tid som är väldigt onödig som vi kan lägga på andra saker.
Ja, men precis.
Och där har vi i alla fall en väldigt stark övergång för mig, att jag gick från att konstant bara tänka på vad tycker folk runt om mig.
Mm.
Liksom om mig och vem jag är och jada. Men sen när jag började gymnasiet så bara skiter jag i det totalt.
Mm, det är så mycket enklare.
Och ja, men det är enkelt och det är också skönt. Det känns som att jag typ kan andas nu.
Mm.
Och det gör ju också att i alla fall jag blir mer bekväm i mig själv. Jag vet inte riktigt.
Jag håller med.
Du håller med.
Helt totalt.
Nice. Men då tackar jag så hemskt mycket för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma.
Hanna Sahlqvist, checka in hennes blogg. Så tackar vi för oss. Det där var andra avsnittet i Svungdomspodd Generation Y. Vi har snackat lite om skolan, haft två underbara gäster. Nästa vecka är vi som vanligt tillbaka. Stay tuned for more. Och som vanligt, KBK, kör bara kör.